When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Engelsson till Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Lövenhjelm, också brottmålsadvokat. Hej!
Hej! Och idag ska vi prata om ett ganska jobbigt ämne, eller
ja,
hur?
Som vi har fått också. Det är en person som har skrivit det på, som en kommentar. Personen ville att vi skulle prata om det här.
För vi har ju pratat om barn som mördar barn. Men det är faktiskt flera som har sagt det. De ville att vi ska prata om vårdnadshavare, eller då kan ju vara styvföräldrar såklart också, som begår brott mot barn och även mördar barn tyvärr. Och vi båda har ju erfarenhet av det från mål.
Ja, men det är ju inte, jag kan ju säga att det är inte så ovanligt. Alltså, vi går ju på väldigt många förhör som gäller det här, där det inte blir någonting. Och det tror jag kanske många som lyssnar här, och jag har ju vänner som också blir, alltså att man blir anmäld kanske av socialtjänsten, eller att barnet berättar saker som gör att det här leder till en polisutredning. Och då måste barnen då komma på förhör till polisen. Och det är speciella då barn, alltså utbildade poliser som pratar med de här barnen. Det har vi tagit upp lite när vi gick in på de här, där Kevin-fallet tidigare i ett annat avsnitt. Men att det är mycket mer vanligt förekommande än man tror, att föräldrar blir misstänkta. Sen att de blir dömda, det
är väldigt svårt.
Det är väldigt svårt, just att när barn, det finns ofta inte vittnen och barn är väldigt små, och barn har svårt att uttrycka sig, och det kan vara svårt att precisera när det här ska ha skett och på vilket sätt. Och, ja. Så att det är svårt att arbeta med de här ärendena. Jag kan tänka mig det som åklagare, just att utreda de här brotten.
Men också väldigt viktiga, för jag jobbade ju ganska länge just också med brott mot barn. Och då fick jag frågan hur jag orkade, och som en klassisk fråga. Men då sa jag att det faktiskt, om du ska uttala sig på det sättet eller uttrycka sig, ett av de mest enkla brotten jag jobbar med, för det kan aldrig på något sätt vara rätt att begå brott mot barn som vuxen. Det är så, de är så försvarslösa och de känner sån enorm tilltro framförallt till sina föräldrar. Men att utnyttja någon så, alltså beroendeställning och utsatthet som barn, det är aldrig försvarligt, för andra typer av brott kan ju ibland då finnas olika
anledningar.
Ja. Men brott mot barn är aldrig okej.
Okay. Men det är också fruktansvärt att bli dömd för ett brott, om man då tänker på motsatsen, som man då inte har begått mot ett barn. För att det måste ju ändå säga att väldigt många av de här brotten kommer ju upp i samband med skilsmässor och vårdnadsprocesser om barn. Där det också påstås av den ena föräldern att den andra föräldern gör saker. Och det är sexuella övergrepp och det är andra typer av våldshandlingar. Och det kommer ju mer och mer. Det kan ju våra advokatkollegor som arbetar med den typen av mål kan ju har ju berättat om att det här har ju ökat. Man har gjort studier på det. Jag tror med så många procent att det är alltid, nästan, jag tror det är 50% av alla fall som rör de här ärendena, så påstås det övergrepp från den andra sidan. Eftersom det är ju också att Ja, det är en grund för att barnet inte ska bo hos den föräldern. Och självklart kan, det stämmer ju det såklart i vissa fall. Men det här känns som det har blivit mer och mer och vanligt förekommande. Jag. Och det är ju också viktigt att ha i bakhuvudet.
Ja. Och det har man ju som absolut som åklagare när man får reda på det. Men därför tror jag också, det är lite synd att man, de som jobbar mycket med vårdnad borde också jobba en del med brottmål. Mm. För det är också en del i ens roll som advokat att försöka stävja det här om det verkligen inte, man märker kanske att det inte finns så mycket.
Nej, att det inte finns grund och kanske inte påstår det, men då man företräder klienten och man vill verkligen vinna det här. Men det är ju väldigt, väldigt hemskt. För det här kan ju leda till, jag har en vän där det hände också, att det leder till att barnet aldrig mer får träffa föräldern. Och sen visar det sig flera år senare att det här inte stämde. Ja, det var mamma som ville att jag skulle säga det här. Eller,
Barn är ju väldigt skyddslösa. Men det är det jag menar.
Och väldigt beroende av sina föräldrar. Alltså, ja. De gör ju det föräldrarna vill och de står ju nästan alltid på föräldrens sida åt båda hållen.
Jag har ju suttit i så många förhör där barnen, alltså de tar föräldrarna är allt för dem. Det är trots att de begår övergrepp mot dem. Både nu pratar jag om fysisk misshandel eller då sexuella övergrepp. Och de bara, men pappa hamnar väl inte i fängelse nu? Alltså de tar ändå ansvar. Alltså hjärtat går ju sönder på Alltså man bara ser, och det brukar jag också säga till mina kompisar, bara förstår ni hur viktiga ni är? Alltså får inte missbruka det. Men jag tycker ändå att det har också varit en fördel nu när jag, för ibland är jag försvarare för de här föräldrarna. Som inte då har begått ofta. Alltså när de, för som sagt, att bli anklagad för något när man inte har gjort någonting som förälder, det är ju fruktansvärt.
Ja, men det är det jag menar. Det är ju nästan
Ja, men då förklarar man bara, men det här är för att vi vill skydda barn i vårt samhälle. Och polisen är skyldiga. Exakt. Kanske inte finns någon bevisning alls, Nej. Men ser det mer som ett samtal. Du får möjlighet att förklara. Mm. För det är klart man känner sig helt fruktansvärt och det är så anklagad då. Men jag tycker ändå att man får tänka på det. Om man förklarar det för klienterna varför de är på förhör.
Det är ju för ert barns skull.
Ja.
Men det är viktigt att komma ihåg att det här är ju då det vi pratar om. Det är när polisen utreder om ett brott har skett eller inte. Sen när det finns ju då socialtjänsten som ofta är involverade innan. Så man gör en helt annan prövning. De gör ju en skyddsprövning och gör en utredning kring då barnets mående och vad som kan ha hänt. Och de har ju helt andra, vad ska man säga, bevisregler. Så att ett barn kan ju bli omhändertaget. Fastän inte föräldern då blir dömd för brottet. Och det här har ju en väldigt stor betydelse i de här vårdnadsmålen som vi då inte arbetar med. Jag har jobbat med det tidigare och jag har ju dömt i många av de målen. Och du har ju också erfarenhet av det, för de kopplas ofta tillsammans. Men där är ju en helt annan prövning som görs. Så att det vi pratar om idag är ju det här då polisutredningen. Mm. För att barn kan ju bli omhändertagna av socialtjänsten. Och föräldern inte döms, men det kan bli så att föräldern aldrig, eller inte får träffa det här barnet eller måste träffa barnet tillsammans med en kontaktperson eller övervakade besök. Så att det finns ju fall väldigt uppmärksammade, de här skakvåldsfallen där barn har blivit omhändertagna, där då flera år senare har konstaterats att de här skadorna då som har barnet hade orsakats inte hade att göra med då våld från föräldern, utan att det fanns andra naturliga förklaringar, så som tror det var att det, liksom i samband med förlossningen hade det här uppkommit.
Just det.
Men då så att säga var ju barnet redan, ja men då hade föräldern inte fått ha någon kontakt med barnet under väldigt lång tid, så att det där kan bli väldigt
det är väldigt svårt
med de här målen svårt. Och det är därför jag ska inte säga, men jag tycker de här vårdnadsmålen och boende och umgängesmålen är väldigt väldigt svåra när det handlar just om barn, när man själv har barn och...
Verkligen, men om vi då pratar om det vi fick önskemål var, om man pratar om det här uppmärksamma Bobby-fallet som var för många år sedan. Jag minns det själv, för det var ju väldigt oerhört allvarligt våld den här stackars lilla pojken var utsatt för, som också hade ju en diagnos som gjorde att han var på en utveckling runt 4-5, han var runt 10 år. Och hur de anmälde honom så försvunnen på, jag tror att de var på något köpcentrum. Och det var ju värsta, så här, man sökte honom till slut och så var det mamman som bröt ihop, för det var hans mamma, så var det hans styvpappa. Och han blir ju då mördad av de här, men man kunde liksom inte utreda vem av de som hade då mördat honom och vad det var som var det avgörande, för han var ju utsatt för sån fruktansvärd, så det var ju tortyrliknande, utomhus, elstötar, alltså det är så sjukt och det är så ont, alltså det är så ondskefullt. Och mamma skyller på att hon var väldigt utsatt och rädd då för den här styvpappan, för då flyttade till hans ensliga gård, och att hon själv var utsatt för väldigt mycket sadomasochism, alltså våld, sexuellt våld, och att han på grund av rädsla för honom, då utsatte hon ju också honom, och han fick inte mat, och han kom ju till skolan, så det blev mycket läxor. Bobby kallas i det fallet, man inte reagerade mer, men det gick samtidigt ganska snabbt, då måste jag säga, för han inte kom till skolan tills man hittade honom. De sänkte honom i sjön. De hittade honom död då. Men det är på grund av att den här styrpappan sa inte så mycket om mamma då skyldes. Så då blev det ju grov misshandel, vållande till hennes död, alltså grov vållande. Så de fick 10 år vet jag. Och båda nu då släppta. Men vi kommer inte gå in så mycket mer på det fallet. För det, jag tycker att det är ett frosseri i helt fruktansvärda detaljer. Men det visar ändå på hur jag tycker just i de här målen. Som han var ju så oerhört utsatt där, stackars barnet. På den här ren ondska. Alltså jag har haft sådana mål också som åklagare. När jag åtalat också. Och det har främst faktiskt varit styrföräldrar. Som när man på ett utstyrat sätt. Också, man kan behandla barn olika. Men också ha så här fruktansvärda bestraffningsregler. För om man pratar om grov kvinnofridskränkning. Så finns det också grov fridskränkning med barn. Och det handlar ju också om psykisk misshandel. Vi har pratat om det tidigare. Ibland missas det ju till man frågar inte så mycket. Men ibland kan man få upp det hur det påverkar barn i den psykiska misshandeln, den sjuka bestraffningen. Jag hade något schema med man som bestraffade sina barn eller sina styrbarn på ett fruktansvärt sätt och han blev dömd för det. Att man måste också där vara lite kreativ som åklagare och förstå, för det sätter sina oerhörda spår i de här barnen. Men ett mål som jag alltid kommer bära med mig, och det var så intressant, för jag träffade en utredare som inte hade jobbat med det själv men var väldigt insatt i det. Jag tror att det här är ungefär för, vad blir det? 9 år sedan. På tal om Shaking Baby, men babymisshandel. Jag fick ett barn som, jag tror att det var ett halvår då, 5-6 månader gammalt, som kom in med en allvarlig brännskada på huvudet. Och när man sen gör en röntgenundersökning så visar det att 16 benbrott det här barnet har. Bland annat en spiralfraktur när barnet var 2-3 månader gammalt. En spiralfraktur innebär så att hela lårbenet är vridet, som du får om din benet är fast i en pexa och din kropp vrids, så det här där vrids runt helt. Och om det var 12 så brott på revbenen och det var armar, så han tror jag blev utsatt för misshandel från när han var 6 veckor gammal. Och de här läkarna, de beskrev också hur, för det som ni säger, det får inte vara att det är medfött och att det har skett någonting.
Nej, men det är ju det som ofta, det är ju därför också, man ska ju inte säga, de är ju fruktansvärda de här målen, men de är ju väldigt intressanta. Just att det kan bero på andra orsaker. Mm. Alltså jag har ju också haft mål där just också för tidigt födda barn som kan ha olika, inte diagnoser, men har medfödda fel som gör att man kan få åkommor.
Och i det här fallet då så var det, men just att det var så olika tider. Nej, det var alldeles många.
Och, ja, men precis. Och man kunde se då när de hade vuxit ihop säkert.
Ja.
Och det var olika tidpunkter.
Och det här med, det var, brännskadan var ju från att pappan höll i bebisen, han gjorde i välling och tryckte upp det mot själva, du vet, sådär, vet du, en spotlight sen under fläkten. Och helt fruktansvärt. Och men det sjuka var också att man hade ju sökt vård vid själva spiralfrakturen. Men då hade man skickat hem dem, men sen blev man ju misstänksam då. Och då satt ju först båda föräldrarna anhållna, men sen blev mamman släppt. Han blev frikänd i tingsrätten. Jag var helt chockad, minns jag.
Av vilken anledning var det då? Att det...
Nej, men det var inte styrkt hur det hade gått till. Liksom, så här, för det var ju väldigt svårt att visa, för han berättade ju inget. Och mamman...
Hade ju inte varit där, kanske.
Ja, man kan säga så, hon behövde inte vittna. Anhörig. Men man kan säga, det fanns väl uppgifter där som jag hade kunnat använda som åklagare. Men det kunde jag inte, för att hon... Men läkarna var helt fantastiska. Och det här med just revbenen. För de är så flexibla, så hon berättade, man kan nästan köra över. Det låter helt sjukt, ett spädbarn.
Men för att de är så mjuka.
Liksom, ja, det är därför du kan födas ut ur den här lilla
vaginan. Och det vet man ju att benen är ju inte helt fullt utvecklade första året.
Så jag lärde mig jättemycket. Men han blev dömd i hovrätten. Så han fick 3 år. Men det obehagliga var ju när vi sitter i hovrätten. För att när man inte är då frisprövad längre, då släpps man på fri fot och tar lite längre tid innan förhandlingen sätts ut. Och vi ska gå igenom hans personal. Ja, han var inte så gammal den här. Vad var han, 26 år? Där. Då säger han, nej, men vi ska få barn av, ett nytt barn av 4 dagar. För pojken var fortfarande omhändertaget. För SOS hade såklart gjort en helt annan bedömning.
Men barnet var omhändertaget hos något annat hem familj, då? Inte hos mamman, för de var fortfarande ett
par. Nej, de skulle få ett nytt barn. Efter 4 dagar typ. När vi sitter, alltså, jag är typ på spy. Alla blev så chockade. Då har de hållit sig undan myndigheterna. För att man inte skulle omhändertaga det här barnet såklart. Men jag, som jag minns, så blev det barnet också omhändertaget direkt efter födseln. Sen vet inte jag vad som hände sen dess, men han blev dömd för det här. Så handlade det också om, precis, om uppsåt, om det var vållande. Hela den här frågan med barn. Men återigen, alltså fatta att man begår brott mot ett litet spädbarn. Det är liksom, det är verkligen, tycker jag, så nära jävel man kan komma.
Ja, alltså, och det här barnet kan ju inte är helt försvarslöst. Kan inte ha ingen röst. Nej. Kan inte berätta.
Så att, det är det jag menar när jag sa att det är det enklaste, men jag håller med dig. Såklart måste man ha med sig när det kommer beskyllningar.
Ja, och det är framförallt också när de är lite äldre barnen, när de kan prata själva och när de kan bli påverkade.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Två andra fall som faktiskt kom här nu under hösten som var ganska uppmärksammade eftersom den prövningen inte har skett tidigare. Det var då föräldrar som var... De var åtalade för grovt vållande till kroppsskada på sina små bebisar som då inte hade utvecklats ordentligt. Alltså de hade på grund av näringsbrist så var de väldigt outvecklade. Och då visade det sig att de här föräldrarna hade gett de här barnen då veganmat eller inte tillräckligt med näringsrik kost under uppväxten. Så att, och det var dels ett fall i Nacka tingsrätt som fick mycket uppmärksamhet, för det här var ju då det är speciellt just det här med veganmaten, och det är ju väldigt, alltså det är väldigt många som äter veganmat och vi är ju väldigt intresserade av hälso. Men det här var ju speciellt då att barnen hade kommit till akuten och varit så kraftigt undernärda så att läkarna hade då anmält det här och socialtjänsten var inkopplade i båda de här fallen. Det var ett annat fall då i Göteborgs tingsrätt. Och det här i Göteborgs tingsrätt, då var det en 17 månaders flicka som då hade det var bara några timmar ifrån att hon skulle ha avlidit då, enligt de här läkarna som vittnade. Och de här föräldrarna, de fick 3 månaders fängelse i tingsrätten. Men sen så överklagades det här till hovrätten och då fick de villkorlig dom. För man konstaterade att föräldrarna, de hade inte haft några illasinnade motiv eller onda avsikter med det här. Utan de ville liksom barnets bästa. Men de hade en annan... vad ska man säga, trosuppfattning. Den här mamman, hon sa att hon kunde leva på luft och de fastade väldigt mycket, så de hade en annan typ av levnadsomständigheter, och den här flickan hade aldrig varit hos sjukvården eller genomfört hälsokontroller eller fått göra då såna här
vaccin.
Så de levde på ett annat sätt. Men de dömdes alltså inte för, det här är inte misshandel utan det är vållande till kroppsskada, att man inte har ett uppsåt så att säga, men det var ett grovt sådant. Mm. Men de här föräldrarna då i Nacka tingsrätt, där så visade sig att den här, det var en pojke då, han hade helt slutat växa och befunnit sig i ett svälttillstånd när han kom då till sjukvården, så att han blev tvångsomhändertagen och bodde då hos en annan familj. Mm. Och det visade sig att han då växte väldigt snabbt då när han fick vanlig kost. Men där blev det mycket högre straff. Där var en som pappan dömdes till 14 månaders fängelse och mamman fick skyddstillsyn med samhällstjänst, men det var för att hon också var väldigt ung. Hon fick en annan påföljd. Jag har inte hittat om den här blivit överklagad. Men det är ju lite speciella omständigheter. Och de kom också samtidigt, och det här är ju väldigt aktuellt också. Mm. Eftersom klimatkrisen och med vilken föda är bra. Men i de här fallen var det ju speciellt just att de här barnen hade ju då uppenbarligen fått i sig alldeles för lite näring. Mm,
mm. Det är såklart att man ska kunna vara vegan och så, men det här handlar om att man ser till att ens barn, och man kan tycka då att det är överförmynderi, att staten ska lägga sig i, men det här handlar ju om när barn blir skadade. Precis. För att de har ingen egen röst. Och någonstans måste vi ha det här då, återigen när man då är försvarare, men då måste man förklara att vi här handlar om att skydda. Och nu är barnkonventionen blivit lag från den här 1 januari i år. Jag tror inte att det kommer ändra jättemycket i själva brottmålsdelar i andra mål till exempel, eller någon annat, men det är väldigt viktigt att man... tydliggör ju ändå för barn. För barn kommer också få, nu vet att man har haft det tidigare i skolan, men ännu tydligare, vilka rättigheter de har. Och att någonstans, när de själva inte kan prata, och att föräldrar har sån enorm makt med sina barn, att det är viktigt att man reagerar, och sjukvården vill också bli bättre på det. För jag menar, i det jag hade nu, för det är snart då 9 år sedan, att man inte reagerar vid spiralfrakturen, för att ett spädbarn som är 2-3 månader gammal kan ju inte få spiralfraktur på något annat sätt än någon har åsamkat om dem, för det är det handlar om. Sen såklart att man kan ha ramlat och man får inte sköta på det annat. Det är inte som att man blir anmäld eller åtalad direkt om ett barn har skada. Det är klart att man ska kunna gå, alltså ja, men, få precis, blåmärken. Ja. Det är inte det handlar om. Men jag tror vi har ju missat väldigt mycket. Alltså många barn som blivit utsatta på grund av att man fortfarande är så himla mycket att, och det pratar man ju mycket om nämligen faktiskt inom polis och åklagare och även domare, att man tar föräldraperspektivet, att man hela tiden tar föräldrar, att ja, men det händer ju så lätt, så att man utgår mycket stackars föräldrar, för de kommer dit helt förstörda med barn, är så ledsna och gråter, men, och då blir man så här, oj, man vill hjälpa dem, men man måste kanske säga, men okej, vad har egentligen hänt? Hur kan den här skadan uppkommit fast att de sitter där och gråter? Och det är inte så lätt såklart som läkare.
Nej, men det är jättesvårt som läkare. Och jag vet ju, jag har ju en kompis som är läkare. Hon har ju blivit också hotad av föräldrar. Alltså just när hon har gjort anmälningar. Och hon, som hon säger, hon vet ju inte, utan hon vill ju att det här ska prövas.
Mm.
Men bättre egentligen, alltså, kan jag inte säga bättre att anmäla en gång för mycket. Men ändå någonstans så...
Jo, jag tycker
man måste ju anmäla om man har minsta...
Och blir man anmäld och man är oskyldig,
har man förklaring.
Ja, men då är väl bra, alltså betänk sig, man gör det för barnen, det är inte precis, att man tycker att man är en dålig människa, men tänk ändå att vi, det är väl bättre ändå att vi liksom verkligen, för att vi har missat för många barn, vi måste bli bättre på att stå upp för barnen i vårt samhälle. Och det är så fruktansvärt att faktiskt, det är så ondskefullt att vi kan ju inte ta in det.
Nej.
Om man är liksom en normal fungerande person som är empatisk, då har man svårt att ta in faktiskt att någon kan utsätta barn på det här sättet.
Men det är allmänt, så är ju det så att säga ett råd, för att det tänker jag väldigt mycket på, att eftersom vi sitter på många sådana här förhör och att man ska vara väldigt aktsam som förälder. Alltså det är verkligen mitt tips. För så har jag blivit. Jag har ju sagt till min man att liksom, man får ju i princip inte röra barn. För man vet aldrig vad barnet kanske säger eller hur det uppfattas. Alltså, man måste vara försiktig. Så att, liksom, hos oss är det nolltolerans. Alltså, jag har blivit väldigt, väldigt, väldigt försiktig. För man vet aldrig vad som... Alltså det blir konstigt, men jag måste ändå säga det, för att jag har också nära anhöriga som också har blivit anmälda där det liksom inte har funnits någon grund för det hela. Men och tendenserna är ju att liksom man lyssnar på barnen mer än man kanske gjorde för 10 år sedan. Och det är ju väldigt, väldigt bra.
Ja.
Men att man som förälder ska vara liksom, gör inget.
Nej, men alltså, också så här, blir du polisanmäld? Det innebär inte att du är skyldig.
Nej.
Det måste man också tänka på.
Men så här, bära in ett barn, alltså så här, om ett barn är hysteriskt eller hur ska man hantera det? Jag kan ofta känna så här, men hur ska jag hantera det här? För att man liksom inte tar tag i eller lyfta eller liksom lägga på sängen eller ta ut ur ett rum eller vad man ska, hur man liksom ska hantera ett barn. Och det är jättesvåra frågor. Liksom. Hur man, men jag menar på att liksom...
Jag bara ska försöka undvika såklart så mycket alltså att inte vara hårdhänt mot barnen. Det är det handlar om. För man ser också i länder, för som Haga till exempel tillåtet i en hel del länder, hur lätt det är. Det är väldigt obehagligt, man kan se ibland om man är utomlands, att vissa tar till, tycker det är mycket bättre.
Men det har ju blivit bättre. Ja.
Men att det blir så lätt att du tappar och tar ut dina egna frustrationer på ett litet barn. Mm. För att, återigen, de älskar det villkorslöst ändå, men missbrukar inte den kärleken.
Det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja, för att det är det viktigaste vi har helt enkelt i vårt samhälle.
Och,
vi
vill... och om det också har hänt någonting, alltså om barnet har trillat eller gjort illa sig, berätta det då när ni kommer till skolan eller förskolan. Om det här har hänt.
Mm.
Så att det också inte blir, alltså de kan misstänka någonting, utan liksom vara öppen med om det har hänt någonting.
Ja, kommunicera det. Man ska inte vara rädd heller, för att allt handlar bara om att man vill, de som jobbar med barn också, de har ju skyldighet att barnet mår bra. Exakt. Så att, vet man ju själv om det skulle hänt något på förskolan. Mm. Då vill man ju att förskollärarna ska berätta det för en, så att man inte kommer hem sen att barnet berättar det. Precis. För då börjar man ju säga, men varför har de inte sagt något? Har det hänt någonting? Så det var vad vi ville prata om i dagens avsnitt, och vi är så glada att ni har lyssnat, och vi som sagt ser verkligen fram emot våren, och vi kommer ha flera spännande gäster som vi kommer försöka ha ungefär en gång i månaden. Så har ni önskemål också om gäster, får ni jättegärna skriva det, och skriv det under recensioner på, man kan göra det under de här podcast-apparna.
Tack för att ni lyssnade.
Tack för idag, hejdå. Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.